välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg,
Pilot Pen och Brant Båt.
Nu ska ni få träffa två unga seglare som med raketfart har etablerat sig in i världseliten i flygande OS-klassen Nackra 17. Emil Järrud, fostrad på Baggen hos KSSS. Han har seglat tre VM i optimistjollen med en åttonde plats som bäst. Han var femma på VM i 29er. Och han gick utbildningen på seglargymnasiet i Motala och blev sedan uttagen som sparringrorsman i 49er FX för svenska tjejerna mot OS i Rio. Emil är nog en av våra yngsta olympier när han vid 23 års ålder seglade i Tokyo. Han är en riktig inspiration till att älska och vara på vattnet. Han flyger och presterar i mått och han får wingfoil att se busenkelt ut. Ni kommer snabbt förstå att han har tagit sig fram tack vare sitt grit och full fart framåt anda. Vid hans sida nu framför honom i båten så har han Hanna Jonsson. Göteborgs tjejen med Juviks BK som modersklubb. Det här är en stentuff tjej. Hon är stark som få, träningsvillig och med hennes stora passion till våran sport har Hanna stått överst på pallen i både JEM i Eolen och SM i Laser Radial. Efter en tid i 49er FX så får hon nu ut max av sin styrka som gast i Nackran. Nu ska ni få höra Emil och Hanna prata om sin gemensamma satsning och bilden den målas snabbt. Teamet gör ett riktigt professionellt arbete mot sina största drömmar. Välkommen till Seglingspodden Emil Järrud och Hanna Jonsson.
Tack så mycket.
Tack.
Kul att ha er med. Nu sitter ni ju inte här en halv meter ifrån mig. Utan ni är på ett mycket mer nice ställe än ett regnigt Göteborg. Berätta, vart är ni, Hanna?
Vi befinner oss på Lanzarote just nu för vinterträning i Nackran. Så vi har varit här sedan den 5 januari och har haft väldigt fina seglingsdagar hittills.
Ja, shit vad nice. Det har nästan blivit lite som ett andra hem för Svea Sailing Team nere på Lanzarote, eller? Hur känner du dig nöjd med ditt andra hem, Emil?
Jag är väldigt nöjd. Jag är nog den som gör mest i mitt andra hem. Jag, både för 2 år sedan när jag var här och nu, så försöker väl jag komma ner hit i november eller december och sen stanna tills Palma i stort sett, för att jag trivs som fisken i vattnet här. Verkligen.
Ja, det är inte alls att man blir avundsjuk. Ni får liksom living the dream här nu. Och du var inte ens hemma för jul och nyår. Du känner att du är hellre där nere, leker i vattnet.
Ja, precis. Jag fick bjuda in hela familjen också. Så fick de, de var väldigt avundsjuka. De tyckte också att vi hade det väldigt lyxigt i vår träningsmiljö.
Ja, men det är gott. Vi vet ju såklart att varje dag inte är sol och perfekt och lyx, utan det är ett hårt slit. Ni seglar tillsammans i den foilande klassen Nackra 17 och är ju ändå kanske ändå relativt nya tillsammans. Emil, du körde ju Nackra med Cissi Jonsson och ni gjorde ju en riktigt bra kampanj hela vägen mot Tokyo. Och jag tänker, du måste ju typ varit en av Sveriges yngsta seglare olympier. Kan det stämma?
Det är faktiskt, ingen koll på. Nej. Jag var ju yngst just den gången. Olivia är 1 år, eller 2 år äldre. Men det var inget som jag tänkte på speciellt.
Nej,
så,
det är coolt när man sitter och läser om den satsningen och hur fort ni tog er fram. Och man blir så inspirerad när man ser på dina bilder, du flyger runt och det känns verkligen som att du har hittat din, ditt liv i seglingen. Med det OS-et, ni var 14:e teamet, ni kom 14 på OS, alltså det är ju en jättebra prestation för att vara ett första olympiskt spel. Hur ser du, liksom, om du ser tillbaka på den upplevelsen, hur var det?
Det var en fantastiskt cool upplevelse. Jag skulle tro, jag har ju bara gjort det OSet, så jag vet inte, men alla andra som var med sa att det var väldigt annorlunda. I och med corona så var det, man får väl säga, ett väldigt mysigt OS. Nästan alla seglare bodde på samma hotell och man träffade inte så mycket andra eller såg så mycket annat. Inte liksom invigning och sånt var inte heller någon höjdare att åka och vara med på, för att det fanns ju risk att man skulle bli smittad. Och så hade de lite så, man hade en app på mobilen som trackade var man var någonstans. Hade man varit i close proximity då, eller nära nära någon annan som har testat positivt, så skulle man kunna bli avstängd eller så, karantänad själv. Så det var ju lite rädsla så för att dra med något sånt in i teamet och förstöra hela svenska lagets chanser.
Fy, hemska tanke. Så ni kokonade mest tillsammans. Och det måste varit en fantastisk upplevelse att få göra det OS-et. Ändå relativt kort kampanj. Eller liksom, när du är så ung och få stå där i svenska kläder.
Sissi tog ju med sig mycket av sin erfarenhet också. Hon hade ju gjort flera kampanjer och vi jobbade ju väldigt målmedvetet så. Och så var det ju väldigt kul att det gick så långt som att komma till OS.
Mm.
Sen så var ju inte, varken jag eller Sissi var ju helt nöjda med den 14:e platsen där. Vi var extremt starka på träningen innan OSet när det var lite lättare vind. Och vi blev lite fartblinda tror jag också, både i materialval, att vi optimerade ganska mycket för den lite lättare vinden. Det var så 7-8 knop hela tiden på träningen innan. Och också fartblinda för att vi vann ganska många av träningsresen och sådär. Och kände att nu är det liksom topp 5 vi ska slåss om. Men om vi hade varit kanske lite mer realistiska och tänkt att vi vill slå in oss i medaljrace, så hade man nog kanske kunnat hålla känslorna lite mer i styr, så att man inte tänker för mycket på resultat eller slutdelen av regattan förrän man har gjort varenda race så bra som möjligt, ett steg i taget. Så.
Ja, det låter som att du fick med dig en väldigt bra lärdom till framtida.
Ja, det var väldigt, väldigt många lärdomar därifrån.
Ja. Ja, supercoolt. Vad revanschlusten när du tänker på OS antar jag finns med dig. Vad hände efter OS? Och berätta lite nu om hur du träffade Hanna.
Det var ju, först så var det väl en tuff period för mig efter OS. För Tissi och jag, vi tänkte ju alltid att det här är en kampanj för ett OS-guld 2024. Sissi fick diskbråck och liksom hade lite problem, så jag var nog lite nog för att det gick fort. Och när jag pratar med alla andra så känner väl, eller säger många, att ni har ju gått väldigt fort framåt, men jag kände att det inte gick tillräckligt fort.
Nej.
Eller så. Och så förstod jag också att 2024, det kommer säkert finnas en möjlighet och ta sig upp på pallen och guldet, men det är ju nästan så att man måste blicka lite mot 2028 också. Och då landade det i att jag blev lite osäker, kände att jag behöver testa lite med flera och segla med. Och då träffade jag Hanna och kände att det klickade väldigt, väldigt bra och var väldigt kul. Så att, då började vi segla i oktober där, så efter några månaders betänketid för mig efter OSet så.
Ja, en nice historia om ditt första OS och liksom ta med revanschlusten och det känns som att du vill springa fort. Hanna, hur har du liksom, hur har din relation till Emil varit innan du fick frågan? Kände ni varandra innan?
Inte jättebra så. Vi har ju seglat lite olika båtar samtidigt och mötts på hamnplanen, men vi har ju inte känt varandra på det sättet innan. Så jag fick ett meddelande där på telefonen om att, med en fråga om jag ville testa segla Nackra.
Av Emil eller?
Ja, precis. Ja. Så när jag hade precis börjat studera nere i Alnarp i Skåne. Och så hade ju Emil båten i Höllviken.
Mm.
Så han frågade om jag ville komma dit och testa segla Nackra. Och det lät väldigt kul tyckte jag, så det sa jag ja till.
Ja, stod du utan lite liksom, utan team och utan satsning just då?
Ja, precis. Jag hade ju seglat FX med Alice innan och Alice Moss. Och så slutade vi segla och så började jag studera på högskola. Så det var väl lite paus i seglingen kan man säga.
Mm. Alltså jag tycker ju det känns lite som igår när jag vickade på Lerums seglargymnasium och en jätteung etta Hanna gick på skolan. Du var ju toktuff redan då, du liksom tog alltid i och det jag mest kommer ihåg är att du har alltid ett leende på läpparna. Älskar du seglingen?
Ja, det gör jag verkligen. Och det var väldigt roligt att ha dig som coach också, tycker jag.
Ja, tack. Vad bra. Jag tänkte vi går in på det. Hur stor del har jag? Nej, jag skojar bara. Nej, men det var roliga månader. Och någonstans så har jag funderat lite på det. Nu när man ser bilder på dig, du flyger runt och liksom, ni visar bilder på när Nackran kraschar och du flyger fram. Alltså, du är en stark... fysisk, alltså jag minns redan då att du liksom, du älskade ju fysträningen och du liksom gillade när det blåste. Hur känns det för dig nu när du sitter i den här satsningen med Emil? Känns det helt naturligt? Var det liksom så här det skulle bli i din plan?
Ja, men det med att jag gillar att ta i och så, det har jag ju alltid tyckt. Det är väl lite det som har gjort att jag tyckte det var roligt att gasta i både FX:en och nu i Nackran. Och, ja, även som Per sa, minns jag på vår seglarskiva, alltså sa han, ja, ni var fem personer som kom in här på seglargymnasiet i varsin båt där man hänger, men det var egentligen bara en som tyckte om att hänga. och det var ju jag då. Men sen när jag satte mig i Nackran så tyckte jag att det funkar väldigt bra med mina kroppsrörelser på något sätt. Mm. Att, jag kände mig ganska hemma i båten med en gång.
Mm, häftigt.
Det var en väldigt häftig känsla tyckte jag. Och Emil är väldigt duktig också på att lära ut. Och, trots att det är en ganska vild båt i många förhållanden så fick han det att kännas väldigt... säkert. Men då har vi vårt tredje eller fjärde pass tror jag det blåste kanske nästan 12 meter per sekund i medelvind.
Ja.
Och han fick ändå det att kännas vettigt. Så att,
ja, men det är bra. Du känner dig trygg.
Det du glömmer att säga där, Hanna, var ju att dina föräldrar var med i ribben. Det
Ja, du kanske inte kändes...
Det var extra press för min del att verkligen se till att det ska inte se farligt ut det här.
Nej, precis. Att hon får lov att fortsätta.
Ja.
Ja, nej men det är min upplevelse lite. Jag känner inte dig så väl, Emil, men bara när man lyssnar på dig, vi pratade lite här innan vi började spela in, alltså du har en extremt lugn framtoning och ändå ser man de här bilderna på Instagram när du flyger 7 meter upp i luften på en wingfoil. Jag förstår ju att du har det lekfulla i dig men samtidigt en väldigt cool kille. Har jag rätt där, Hanna?
Ja, nej men det är ju mycket kärlek till vattensport och allt som Allt som går att leka med på vattnet lockar mycket, verkar det som. Men är också väldigt omtänksam och ödmjuk och snäll. Så.
Ja. Ja, vad roligt. Det ska bli väldigt kul att se. Alltså man tänker på de här mixteamen och det finns ju ganska många där ute som kanske tänker, nej men gud, det skulle jag inte kunna tänka mig. Eller hur, liksom, vad är svårigheterna? Emil, du har ju seglat många år nu i och med att du körde med Sissi innan. Vad har du att säga till dem som liksom är skeptiska till mixt upplägget just för sin egen del när man är en satsning och man... Man är i den situationen. Har du några tankar där?
Jag skulle nog säga att mixdelen är väldigt mycket mindre än vad man kan tro. Mm. Det är klart att det är vissa stereotypiska skillnader så kanske mellan killar och tjejer, men det är mycket, mycket större skillnader individ till individ än vad jag skulle säga att det är på mixt. Verkligen.
Det kanske känns som att ibland så görs det till en större grej än vad det faktiskt är.
Jo, men det är ju väldigt enkelt att titta på och säga, ja, men svart eller vitt, kille eller tjej. Mm. Och då blir det ju tydligt att sen så är ju alla människor är väl i en gråskala så. Mm. Vissa, det är ju, så här, man kan ju kalla det kille eller tjejdrag eller bara olika personlighetsdrag. Mm. Men alla jag har seglat med killar eller tjejer har varit olika på sina sätt och då behöver man, liksom dynamiken behöver vara lite annorlunda beroende på vem man seglar med. Jag har inte tyckt att det har varit någon större skillnad på kille eller tjej jämfört med person till person.
Nej. Och vad är liksom, om du ser på den här satsningen nu som är relativt ny, vad behöver du göra för att Hanna ska må bra? Har du lärt dig det redan?
Det som känns väldigt enkelt och skönt är att vår relation är väldigt, den är nog den minst komplicerade relationen, så får jag ändå kalla det relation, det är ju nästan som att vi är ett par så.
Ja, men, precis.
Det är inte så mycket konstigheter skulle jag säga, utan jag kan vara mig själv väldigt mycket och sen så känner jag såklart, försöker känna in när det är något som inte stämmer för Anna och ställa en fråga så. Och framförallt lyssna. Ibland så känner jag att du nämnde ju det tidigare där, Anna, att jag har ganska bråttom ibland och Hanna kan ofta ta det ganska lugnt och tänka efter lite och ge ett väldigt bra svar, och då känner jag ibland att jag måste tänka lite extra på att verkligen vänta in det här bra svaret så att jag inte gissar mig fram till vad det är som kommer sägas och bestämmer för okej, men där var det, utan det är väl det jag jobbar på mest så oss emellan, att verkligen stanna upp och lyssna och inte jäkta för mycket.
Har du kommit på det själv eller liksom har ni hjälp med sånt här i teamet från någon coach?
Vi har en väldigt bra mental rådgivare som vi använder, Thomas Kahn heter han, som hjälper oss just det här har vi nog inte pratat jättemycket om, utan det är nog mer någonting jag har kommit på själv. Mm. Så, men vi har pratat mycket om en hel del andra saker. Det blev, jag vet inte hur det var för dig, Hanna, när vi började segla. För vi har ju fortsatt med samma supportteam som Sissi och jag byggde upp. Vi är väldigt stolta över den satsningen vi gjorde. Så att, Hanna, du blev lite inslängd med samma människor. Jag vet inte hur det var, om det var mycket eller om det kändes naturligt och proffsigt. Så.
Det var ju klart det var mycket, men det var ju också en väldigt lyx för mig. Jag är väldigt tacksam för det, för det är ju som sagt ett väldigt proffsigt team och som har gjort att vi har kunnat utvecklas snabbt tillsammans, och även arbetet oss emellan har ju gjort att vi har utvecklats väldigt snabbt, så jag tycker det fungerar väldigt bra med allihopa.
Mm, vad kul att höra. Vad är den största liksom, skillnaden, eller vad är det du har lärt dig mest, Hanna, om man tänker på? Du har ju seglat faktiskt i ganska många olika konstellationer och även seglat mycket själv. Jag kan tänka mig att det är lite overload med mycket man lär sig nu i en sån här satsning, och det är massa resurspersoner, men kan du ge några exempel på saker som du har lärt dig ja, som du hade liksom haft nytta av eller hade varit bra om andra team också hade kunnat få ta del av?
Ja, det var en svår fråga.
Ja.
Det är ju oerhört många lärdomar över året om jag kollar tillbaka. Vi började ju som sagt, ja, vi hade ju några träningsdagar i 2021, men egentligen började vi väl i januari 2022 och sen har ju det året verkligen varit raketfart hela tiden. Men mycket är ju med hur många timmar man behöver lägga för att ha tiden att utvecklas. Mm. Och sätta en bra årsplanering.
Har du mer, alltså, känns det lite som att du har gått in i en satsning och nu fått upp ögonen lite för att okej, jag kanske trodde jag tränade hårt innan, men det här är att träna hårt. Eller liksom, har du flyttat dina gränser så sett?
Jo, men att ge sig själv tiden att kunna segla så mycket. Mm. Innan så behövde jag ju jobba ganska mycket för att kunna segla. Mm. För att ha råd att kunna segla. Och att istället kunna lägga 100% fokus på att segla istället, eller både segla och fysträna som behövs i Nackran eftersom det är en så pass fysiskt krävande båt.
Mm.
Istället för att kanske kunna segla i princip så mycket man vill men inte kunna göra någon fysträning och
precis, du har liksom fått en större möjlighet att göra bara seglingen nu helt enkelt. Och kunna ja, släppa precis. Lite andra saker.
Ja.
Jag var lite inne på det här, om ni är en ny konstellation och ni har fått liksom, bra resurser och professionell hjälp att forma ert team på en kort tid. Vad har ni för tips till andra seglare som kanske sitter i en vinterpaus nu men snart ska börja dra igång och faktiskt sitter i nya konstellationer? Vad är det viktigaste att tänka på när man börjar segla med en ny person, Emil?
Men det är ju, jag tror att man får tänka att det är svårt helt enkelt. Det är väl första liksom inblicken så att det kommer ta lite tid. Framförallt om man kanske byter från att ha seglat samma klass med någon annan så kommer det ju kännas lite så. Det går ju lite långsamt i början förstås. Mm. Sen så var ju Hanna så snabb på att lära sig att det var en väldigt kort period. Men det blir ju en unik situation för att jag kunde ju nästan vara lite så tränare i början. Och där kände jag att i min egen del att det var väldigt viktigt att vara liksom tydlig eller så ge bra information om allting. Men att inte börja direkt styra eller vara någon typ av diktator i båten. Så mitt försök till approach var väl att, men vi landseglade lite, han och jag, de första dagarna där i Höllviken, och så försökte jag förklara, men så här funkar, eller så här tror jag att det funkar, för jag har ju inte gastat så mycket, så att, jag kan ju bara se och tro vad jag skulle vilja se hända, och sen försöka förmedla det på land då, att amen, det här tror jag, in i jippen, Anna, tror jag att du ska göra det här. Och så tog jag fram lite exempel på hur Katarina Banti som seglar, ja, hon och gastar ju åt Rugitita som är dominerande i Nackan just nu. Så vi hade lite videor och så gick vi igenom hur liksom fötter och händer sattes och hur de jippade. Och så skrev vi ihop några små korta så, dokument om hur jag skulle liksom kommunicera och vad, om Hanna behövde svara eller vad hon skulle svara lite så snabbt. Så att, min tanke var att Hanna behövde pendla lite från Alnarp då till Höllviken, att hon kunde titta lite på bussen så innan hon kom till Höllviken för att det inte skulle bli en overload av bara nya saker när man kom ut med manövrar och kommunikationen, för att vi skulle kunna fokusera lite mer på ja, men tekniken och samspelet, för att det är det som är det absolut viktigaste oavsett klass, att man har väldigt bra samspel. Så det var ju det jag var intresserad av att testa.
Men en liten
så försöker jag göra typ de andra detaljerna tydliga så för att kunna fokusera mer på det.
Just det. Och en ödmjuk approach till att ett byte i ett team inte är smärtfritt, men också att man, som du säger, det är väl, det vill vi ju verkligen skicka med yngre seglare som ska börja segla med varandra. Om det är så att det är någon som har lite mer erfarenhet i båten, hur man skickar den erfarenheten vidare då. Det var superbra.
Ja. Ja, men jag tror verkligen inte att man ska inte vara kaxig där och tänka att, liksom att om jag skulle tycka att jag vet ju allt, lyssna nu bara Hanna och ta åt dig allt som jag säger direkt. Utan så tror jag inte att det funkar, utan det får ju vara att man ger lite små tips eller idéer. Och sen så om Hanna väljer att tycka att det är en bra eller en dålig idé, så får man ju utgå från det sen. Men också i den ödmjukheten, att vara ödmjuk för att det kan ta lite tid. Nu gick det ju väldigt, väldigt fort för mig och Hanna och komma upp i nivå. Vi körde ju liksom 10 dagar ihop och sen så åkte vi på VM i Oman där vi lyckades komma till medaljracet. Det var ju liksom,
fantastiskt.
Ja, men extremt. Men det borde ju ta tid. Jag var väl inställd på att det skulle ta lite tid.
Mm. Ja, men det är bra att man har det med sig. Och för dig då som gick in i det här teamet baserat på det du har lärt dig, vad skulle du vilja skicka med andra team som är nya? Vad för dig är det viktigaste för att sätta teamet så bra som möjligt?
Jag tror det är väldigt viktigt att vara nyfiken på att lära sig nytt hela tiden, så att man inte låser sig på att nej, men så här har jag alltid gjort, eller så här vill jag att det ska, ja, att det ska vara precis nu.
Mm.
Sen så kan man ju inte ändra allt för mycket på det, men ändå ha en ödmjuk approach och nyfiken approach till att lära sig nytt.
Men är ni ganska okomplicerade personer, eller?
Det är väl ja och nej, skulle jag säga. Jag tror att vi båda kan vara ganska flexibla och lätta att göra med. Men vi är ganska tydliga åsikter, båda två också, skulle jag säga. Och, liksom andra saker man vill hinna med att göra. Så att, vad skulle du säga, Hanna?
Kanske förhållandevis okomplicerade, men vi är väl komplicerade på...
På ert eget sätt.
På vårt eget sätt, ja. Men våra komplicerade delar kanske går ihop okej.
Okay. Det låter som en perfect match.
Att de inte klockar.
vårt seglingssamarbete så känns väldigt okomplicerat. Eller det är nästan... Jag har ju seglat med många olika killar och tjejer, så det flyter på väldigt smärtfritt för det mesta. Och vi båda vill ju väldigt mycket och liksom samma riktning. Och, vi vill mycket och tillsammans liksom, hela tiden jobba mot det tillsammans. Så att, det känns väldigt enkelt.
Ja, men det är gött att höra. Det låter bra inför framtiden. Har ni liksom haft er en smekmånadstid? Är ni förbi den liksom? Och nu har ni liksom haft er första dip och fight, och så är ni vidare från det? Eller vart är ni i er teamdynamik just nu?
Vi har väl haft några små dippar, men inga fighter skulle jag väl inte kalla det. Men det blir vissa ställen eller vissa tillfällen som man tänker olika, så får man snacka igenom det senare. Och då är det väl en lärdom, så att det är väldigt bra att lyfta med en gång när man tycker att någonting skaver, att man säger till med en gång istället för att gå och grubbla, för det är väldigt lätt att man läser in massa annat som den andra personen, och att man är ärlig och säger till med en gång istället för att vara sura.
Ja, superbra tips till alla team där ute.
Jag fick ju lite tips av Fredrik Bergström där någon gång också, att det ska inte vara smärtfritt i en seglingssatsning, och det är någonting vi faktiskt har jobbat lite med Thomas nu också, att ja, men han kallar det också lite så att gå förbi smekmånaden och gå in i, i så ett high performance team, eller att man verkligen är för maximal utveckling, så behövs det lite, ja, men, starka viljor och att man vågar säga liksom, det man vill och verkligen pusha stenhårt, och då kommer det bli lite friktion. Och Hanna och jag börjar känna varandra så bra att lite friktion är inte ett problem, utan att man vi vill båda väldigt mycket och gärna snabbt också, och då måste man kunna vara lite hård emellanåt också, för det är inte bara en dans på rosor så.
Nej,
men
verkligen
för det mesta
inte.
Är extremt okomplicerat.
Ja, men jag blir också väldigt glad när jag, alltså jag har ju alltid själv förespråkat det här med att jobba med en coach på teamet och liksom inte alltid bara jobba på vattnet och det tekniska och ja, men det gör mig väldigt glad att höra att ni verkligen har gjort det, och när man hör det ni säger nu så förstår jag att ni har jobbat på det, för det ni säger är inte säkert att det bara är jättelätt att hitta till helt själv utan hjälp utifrån, så att ja, bra grej, heja er. Jag tänkte bara gå in lite på, ni är ju väldigt duktiga på att segla olika båtar. Hanna, du har ju suttit i Eolen, i Ilkan, i FX:en och Nackran, och man ser dig på allsvenska, och det känns som du tar alla chanser du får att segla. Och Emil, för dig är det lite samma, även fast du kanske flyger lite mer, du är i måtten och du är ute med din wingfoil. Är det avgörande faktorer idag för att bli den bästa seglaren liksom i världen att ha det mindsetet och den liksom, approachen till att segla så mycket som möjligt?
Nej, men jag tror att det är väldigt bra att segla olika båtar och med olika personer, för att alla har olika idéer som man kan lära sig av, och varje båt ger en ny kunskap om antingen angående trim eller strategi eller taktik, och olika tävlingsformat är också lärorikt, såsom allsvenskan med det korta sprintracen där man måste fatta snabba beslut. Det har varit bra för mig, för som Emil sa, jag tänker gärna efter ganska länge innan jag kommer fram till vad jag vill, och då är det bättre. Eller jag behöver jobba lite på min beslutsförmåga ibland. Så jag tror man kan lära sig väldigt mycket genom att segla mycket och även segla lite olika båtar ibland.
Mm. Och hur ser det ut, Emil? Är det liksom toppen ute i världen? Är alla ute med sin wingfoil efteråt? Är det den energinivån som krävs för att ta sig hela vägen, tror du?
Nej, det skulle jag inte säga, men jag tror att det man har nytta av om man har gjort så många olika, eller seglat många olika klasser eller gjort många olika sporter, är att man har ofta, eller i min upplevelse är att ju fler olika saker jag gör, desto snabbare blir jag på att lära mig, för att man får öva i så många olika miljöer och alltid tänka igenom sin egen teknik och motorik. Så.
Just det. Att vara lite nybörjare på många olika saker, att få gå igenom det många gånger.
Ja, precis. Och då blir det mer naturligt kanske, som Anna nämnde tidigare, att inte vara fast eller för stolt i att så här gör jag, då kommer vi fortsätta göra så. Som igår liksom fick vi en liten, så vi gick in med lite för mycket lärlut in i våra slag, och då kan vi, efter att prata med coachen, så kunde Anna och jag snabbt prata igenom, ja, men exakt. Ja, men då kommer det vara lite platt där in där. Han nämnde att svängen kanske ska vara snabbare också. Men vi testar att köra svängen i samma hastighet. Men att vara snabbare med kroppen bara. Så kommer vi vara planare i utgången. Och så efter att ha snackat igenom en gång så blev det lite kaos första slaget. Men andra slaget var ganska bra och tredje satt superbra. Så där tror jag att vi har nytta av att ha gjort många olika sporter. För att då kan vi ganska snabbt förändra tekniken och utveckla.
Ja, men det är bra. Det är bra morot också då till att utvecklas snabbare i sin egna båt. Att våga kliva ur den ibland.
Ja, jag fick göra en intervju med Peter Börling för det var för ganska många år sedan, det var nog för 7 år sedan. Och han sa till mig då, jag förstod det kanske inte helt då, men han sa, men se till att ni seglar så mycket olika båtar och som möjligt första 2 åren i OS-satsningen, och sen så sista 2 åren, då verkligen så fokuserar man in på sin egen båt. Och det tror jag handlar lite om den informationsinhämtningen som Hanna nämnde, att har man seglat med olika människor och olika båtar så har man väldigt mycket idéer och information om hur man skulle vilja göra saker. Då tar man de här sista 2 åren sen på att verkligen finslipa det i sin egen farkost. Men man måste ju ha en bra grund för att kunna bygga den här perfekta, lägga det perfekta pusslet så att säga.
Just det. Och när vi ändå är på temat ganska så grymma nya seländare, så vet jag att ni har en annan resurs från landet väldigt långt borta. Kan ni inte berätta lite om hur upplägget ser ut på era träningar? Liksom med, ni seglar ju mycket med det andra Nackra-teamet också, Ida och Mackan. Och just med tanke på Nya Zeeland, er coach. Berätta lite om honom, Emil.
Ja, men Jess Fanston som han heter är superduktig coach. Han har coachat bland annat Peter Börling då, var förbundskapten för Nya Zeeland och har enorm erfarenhet. Så att han började lite med mig och Sissi. Tanken var att han skulle coacha oss på plats. Men då kom corona, så att han var lite vår en gång i månaden coach. Eller så i kvartalet, så checkade vi in lite hur satsningen gick och vad vi tränade på, och han fick vara lite helikopter. Och nu sen Gär i år, så sen i våras har han varit med och kört med oss på plats. Och
det är
Zoom är
så
jättebra
coolt.
Men det är en helt annan grej när man är på plats.
Ja. Men hur lyckades ni norpa honom liksom? Det känns som att det är en person som blir dragen av väldigt många. Hur löste ni detta?
Ja, men där får vi rikta ett enormt stort tack till vår sponsor Rickard Göransson och Inga Sailing Team, som har stöttat med många av de duktiga resurspersonerna vi har, men också liksom både ekonomiskt och med kunskap och en fantastisk vilja och kärlek till seglingen. Så att,
härligt.
Det har varit en fantastisk backning vi har fått.
Ja, det förstår jag. Det känns ju ovärderligt, och också kanske öppna dörrar till sådana namn och personer som sitter på all den här kunskapen som ni vill ha åt. När han då satt med er under covid på de här Zoom-samtalen, var liksom, om vi här i Sverige ska lära oss något från deras sätt att bygga satsningar, har du några grejer att bjuda på där?
Men han är britt från början. Jag skulle säga att brittiska systemet är väldigt, det är väldigt mycket Excel-ark och dokument, och man gör allting supertydligt. Och hans, jag skulle säga nästan hans huvudfilosofi som coach, är att man ska ha gjort 80% av besluten innan man kommer till banan.
Mm.
Man har bestämt liksom alla inställningar och hur tekniken ska se ut, vem som gör vad, liksom sådana här enkla grejer som mat och kläder, liksom allt ska vara bestämt när man kommer dit, så att man har den hjärnkapaciteten över för att göra de ganska få besluten den dag man ska göra per dag i våra 3 race, framförallt i en klass som Nackran där vi inte ska slå så ofta. Samma i 49ern som han coachade senast, så är det ju lite så, men vi ska antagligen göra 2, kanske 3 slag. Vilken kant börjar vi åt? Var startar vi? Och sen verkligen, jag tycker att det känns så konstigt för att han liksom är ju en sån enorm erfarenhet och enorm kunskap, och så oftast det vi får höra är bara, hur gör ni det enklare? Hur gör ni det så lätt som möjligt för er att driva båten eller göra besluten.
Så
det är väl det vi jobbar med.
Ja. komplicera
och
mindre...
Och enklare det, desto mindre duktiga behöver vi vara. Så att det blir perfekt.
Ja, jag tror i och för sig er kunskapsnivå krävs för att kunna göra besluten enkla. Men jag gillar ändå filosofin. Tror ni man behöver vara en sån här Excel-strukturmänniska för att gilla det sättet? Eller finns det liksom plats för den här seglaren som seglar på mycket känsla och har ungefär samma upplägg?
Jag tror det är bra att segla på känsla. Om man är en person som seglar på känsla så tror jag det är bra med det. Men mer kanske strukturen på land kan dra nytta av att man sätter lite tydligare strukturer för att sätta en bra planering för året. Eller som i Eolen och Lasen, eller Ilkan då, så har jag seglat mycket på kompass. Tyckte det var väldigt bra och inte så mycket. Ja, det är väl mer än att ta hjälp av instrumenten som man har än att segla på känsla. Men att nu kanske det vrider här. Så.
Vilken typ av seglare är du, Emil?
Jag skulle säga att jag är ganska känslostyrd också, men så skulle jag säga att nog för att Hanna baserar sina beslut mycket på information, så skulle jag säga att du har en enorm känsla för båten. Så att det får man ju aldrig glömma, att känslan för båten och de här precisa, alltså nacklan är ju enormt komplicerad, vi har hur många kontroller som helst, men när det kommer ner till det, så det vi jobbar mest med, det som ger oss mest fart, är när Hanna drar i storen och när jag petar på rodret, och att vi ska göra det i synk och helst så lite som möjligt med så mycket effekt som möjligt. Så att det är känslan, jag tror att i alla OS-klasser är farten bland det viktigaste, och där är ju känslan för båten extremt viktig.
Ja, så men det är ju egentligen en kombo av det, att kunna segla fort, då använder man den formen, men att använda hans filosofi lite med förenkla och ta besluten innan, det handlar inte om att koppla bort att segla på känsla, utan det handlar mer om att förenkla då.
Ja, verkligen, och sen så är det inte så att vi sätter ett jättetydligt Excel-ark för att om det här händer så går vi på högerkanten, och händer det här går vi på vänsterkanten, utan det vi gör är egentligen, ja, men när vi känner i båten att nu får vi lite för lätt lovarslut här på foilingen på kryssen, ja, men då drar vi direkt på lite lyft på lovarscenterbordet. Eller om det känns lite långsamt i båten, är det Hanna som släpper storen först eller släpper igen vid travaren?
Just det.
Och då använder vi vår känsla och kommunikation för att göra dem där snabbt. Men det är ju fortfarande känslan som är drivande till att
kunna göra förändringar.
Så att jag tror att oavsett om man har den bäst meckade båten eller bäst material, så kommer någon med lite sämre material, lite så sämre båt, kunna segla snabbare än om de har bättre samspel och känsla. Så att, det är väl där vi är nu och egentligen har varit hela säsongen, att göra materialet så bra vi kan, men att verkligen fokusera på tekniken och känslan.
Ja, alltså det är så inspirerande. Man skulle bara vilja vara med lite på era axlar och få vara en del av detta. Det är en cool tid ni är inne i, så njut av den.
Det gör vi, tack.
Ja, det gör vi verkligen.
Och om ni drömmer nu lite då, ni blundar och drömmer och ni har obegränsade resurser, liksom, vad är det man skulle vilja addera i den här seglingssatsningen ni gör nu? Finns det några sådana, eller är det perfekt som det är nu?
Alltså jag skulle säga, vi har fått ett sådant fantastisk backning av klubb och förbund och sponsorer, att vi har haft extremt bra möjligheter. Och så tittar man runt på handplan, så är det en del team som tar in väldigt många liksom personer för att slipa foils eller mecka båt och sånt där. Och det är klart att man kan bli lite avundsjuk, men jag tror att för att ha full förståelse för sin egen båt och verkligen veta att varenda detalj är som, så bra som man verkligen vill, så gillar jag att göra det själv, och han och jag gör mycket av tänkandet och utformandet så tillsammans. Så det är inte någonting det är någonting jag ibland tänker så här, åh vad skönt om någon annan kunde splitsa våra tampar eller polera båten. Men jag tror att för min egen trygghet att verkligen känna i kroppen att varenda detalj som går att optimera är gjort så bra som möjligt, så vill jag ändå göra, vill jag ändå göra det själv. Så ja. Att, jag skulle säga att vi är väldigt nöjda.
Och du berättar ju att ni har släpat båten till trädgården där ni bor nu, så att ni kan mecka på den nya båten lite hela tiden.
Ja, precis.
Det låter som ni har fötterna på jorden och inte har några sådana här rockstars-tankar, utan göra själv.
Ja, men både och. Vi får ju jättebra hjälp i ett forskningsprojekt som en tjej som heter Laura Marimon som seglade Nackra innan har lett. Så hon jobbar på SSPA, så de har ett projekt med att hjälpa oss i, de har hjälpt seglingen i många år, men just nu så hjälper de bland annat oss då i Nackran och se till att våra plattformar, själva skroven då, är liksom parallella och raka och att det inte är massa glapp. Och så har vi mätt styvhet på foils och master och så att vi har ju lite så rockstar hjälp ibland också, men sen så i slutändan så får vi alltid vara med i processen ja. Och lära oss enormt mycket.
Ja, vilken fantastisk utbildning. Jag tänker så här, när du 2030 då är klar med din KTH, då har du också den här megaseglingsutbildningen som ni går nu. Det är inte att förringa.
Nej, verkligen inte. Det är en fantastisk möjlighet och den försöker vi ta tillvara på och verkligen... ja, men om det är någon som någon gång behöver någon att segla med också, så finns vi och ställer gärna en fråga. Så jag skulle gärna vilja liksom fortsätta med seglingen sen efter min olympiska karriär också. Så att, när man lyssnar på dina andra podcast med Phil Robertson eller Kyle som har gått från matchracing eller lite olympiska drömmar men sen ganska snabbt in på den mer kommersiella seglingen, så blir det inspirerande att veta att när man är lite för om det är lågan som slocknar eller om det är kroppen som säger emot, så finns det ju annan segling som man kan fortsätta med i stort sett livet ut. Så att, det är fantastiskt sport vi har.
Det kan bli ett sånt final statement och the word från Lanzarote och Emil Järud och Hanna Jonsson. Tusen tack för att ni tog er tid på eran layday, tog er iväg, hittade bättre nätverk och inte så mycket bara kaklat spanskt hus. Vi hoppas att ljudet har varit helt okej och att ni som har lyssnat tycker att det har varit lika spännande som jag. Jag känner i alla fall att jag har fått en mycket bättre bild av er och jag tycker det ska bli superkul att följa eran väg framåt.
Ja, tack så mycket för att vi fick komma. Och Hanna, hon har hjälpt till att fixa en väldigt proffsig Instagram-sida också som vi har. Vi finns även på Facebook, så ni får jättegärna följa vår satsning.
Precis, vi lägger länkarna i inlägget här där ni hittar podden. Och på Instagram seglingspodden så länkar vi till er. Lycka till nu och ta hand om varandra. Fortsätt med det här jobbet på teamet och... Skriv gärna ner era grymmaste lärdomar, så nästa gång jag pratar med er så har ni ännu mer specifikt vad vi kan skicka vidare, för att allt det ni lär er, det vill vi liksom få ut till flera. Okej, sista frågan. Ni vet säkert vad den består av. Den består ju såklart av vem mer skulle ni vilja höra i seglingspodden. Emil, vi börjar med dig. Har du någon sån här drömgäst?
Men jag hade gärna lyssnat på Julius Hallström. Vi seglade 49er ihop innan, men nu är han dunderproffs. Ja. Det där SLGP och allt annat snabbt och roligt. Så ja. Jag hade gärna hört hur det är för honom nu. Och jag har ju såklart pratat med honom lite på egen hand, men intressant att höra dina bra frågor.
Ja. Ja, men kul. Och apropå det här med Rockstar så kan jag faktiskt meddela om att han står på listan, men... Han, i och med att han seglar så professionellt med det danska teamet, så har de till och med liksom någon sån här mediegäng runt sig. Så det var de som kontaktade oss för att fråga om vi kunde ha med oss Julius. Och vi bara, yes, självklart. Så att det finns några sådana rockstars, men det tar vi senare för dig, Emil, då.
Ja.
Ja, det låter bra. Bra tips. Hanna, har du någon som du skulle vilja lyssna på, så tar jag gärna det också.
Oj.
Ja, den är lite svår.
Det finns så många. Nej, men det kan vara roligt att höra på Ida och Marcus också då, med våra träningspartners och konkurrenter.
Just det, smart där. Kan vi dra ut lite bra tips från dem? Ja, men klockrent. Vi tar med oss det. Jag är in Ida och Mackan i studion, och tusen tack för att ni var med, och vi hörs snart igen.
Det ska vi göra.
Härligt.
Tack så mycket för idag.
Tack Hanna och Emil. Ha det gött, vi är inte alls avundsjuka. Jag ska gå ut här i ösregnet, och så kan ni ha en härlig dag.
Ja.
Ta hand om er. Hej hej.
Hej.
Och det är så kul att höra om vilken resa de får vara med om. Tänk vilken utbildning de går igenom i sin satsning mot medaljerna. Alla coacher med lärdomar och all insikt i sig själv som de lär sig. Allt tack vare att de vågar ge allt och gå all in med sin passion i vår idrott. Tack Hanna och Emil för att ni inspirerar oss. Och tack ni hemma för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Fredag.